Idag skulle jag vilja läsa ett bibelord och ta med er ett bibelord som, har man gått i kyrkan under lång tid så känner man till det här väl. Och risken är ju ibland när man har hört ett bibelord så många gånger så glömmer man bort egentligen vad det är man läser. Så är det i alla fall för mig. Det blir en vana. Är du här för första gången så ska du få höra ett spännande, fantastiskt bibelord. Det är ett spännande och fantastiskt bibelord. Det är en liknelse som Jesus berättar. Jesus, han var ju expert på att berätta liknelser som hade med tiden att göra. För att måla den där tydliga bilden vad han verkligen menade, så ville han verkligen gå ner på liksom mänskligt plan för att förklara vad Guds rike, himmelriket, tron på Jesus handlar om. Och det här är en liknelse om såningsmannen. Och den hittar vi bland annat i Matteus evangeliet kapitel 13. Och jag vill läsa från vers 1-9 och sen så hoppa fram några verser till 18-23. Och då står det så här. Samma dag gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. Då samlades så mycket folk hos honom att han steg i en båt och satt i den medan allt folket stod på stranden. Och han talade till dem i många liknelser. Han sa, en såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket mylla och det kom upp snabbt eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg sveddes det och eftersom det saknade rot vissnade det bort. En del föll bland tistlar och tistlarna sköt upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och gav skörd. 100-falt och 60-falt och 30-falt. Hör du som har öron. Så hör nu vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör ordet om riket men inte förstår det kommer en onde och rycker bort det som såddes i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje. Men han har ingen rot inom sig utan tror bara för en tid. När han möter lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer han genast på fall. Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår och bär frukt. 100-falt och 60-falt och 30-falt. Vi ber en bön. Jesus, vi tackar dig för den här gudstjänsten som vi får vara en del av här. Tack för att du är här. Och tack för att du redan talar. Men nu ber jag också för ditt ord att det fick beröra våra hjärtan. Oavsett om vi hör den här texten för första gången eller för 101:a gången. Vi välkomnar dig heligande. Till att ta din plats, till att göra ditt verk i oss och genom oss den här dagen. I Jesu namn. Amen. Som sagt, här beskriver Jesus en av många liknelser. Och det är liknelsen om såningsmannen som går ut för att så. Och när han gör det så faller det på olika underlag. Det första vi ser är att det faller vid vägen. Men när det faller vid vägen så kommer fåglarna och äter upp det. Det andra är att det faller på stenig mark. Men det kom upp snabbt, skriver texten, eftersom det inte hade djup jord. Den tredje platsen är att det föll bland tistlar. Men tistlarna sköt upp och kvävde det. Men det fjärde var att det föll i god jord och gav skörd. 100-falt, 60-falt och 30-falt. Det här är ju som sagt ingen vanlig berättelse om en jordbrukare som ska ut och så. Utan det Jesus talar om, det är ju hur Guds ord, det Gud säger, det Gud gör och vill göra i människors liv, vare sig man tror eller inte. Hur man lyssnar, hur man hör till det, men framförallt vad det gör med den. Men i den här liknelsen, som i en del andra liknelser, så lämnar inte Jesus oss med en massa frågor för att lösa liksom ekvationen själv. Eller lösa, det, han är generös tycker jag, Jesus, i de andra liknelserna också. Men här är han ju tydlig med sina lärjungar. Och ibland drar han ju sig undan tillsammans med lärjungarna bara för att förtydliga ytterligare för dem vad han försöker att säga och vad han menar. Och här lämnar han oss inte med svar eller frågor för att lösa själva. Utan han förklarar för lärjungarna, han förklarar för oss också som lyssnar idag på vad liknelsen menar. Så oavsett om man har hört den här liknelsen många gånger eller om man hör den för första gången, så är ju fortfarande frågan: vem är Jesus talar om? Och vilka är personerna i berättelsen? Vad handlar den här liknelsen om? Ja, sakta men säkert så bara vill jag bryta ner texten ytterligare för att få en djupare innebörd på vad den här texten säger och vad den vill säga till dig och mig idag. Så det första då, det som föll vid vägen. Ja, fåglarna kom och åt upp det. Men vad handlar det om? Jo, Jesus säger: den som hör ordet om riket men inte förstår det. Det är förklaringen om fåglarna som kommer och äter upp. Människor, kanske både du och jag, som inte förstår riktigt fullt ut vad det innebär. Och det andra var ju stenig mark. Det som inte hade någon djup jord. Jesus säger som det är de som tar emot det med glädje, ordet. Men det har ingen rot inom sig, utan tror bara för en tid. Det tredje är de där tistlarna som växer upp och som kväver. Och Jesus säger det är de som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom. Bedräglig rikedom. Kväver ordet så att det blir utan frukt. Tre jordmåner som inte är så positiva. Och så kommer han till den fjärde när han säger att det som föll i god jord, ja, det gav 100-falt, 60-falt och 30-falt. Och det är de som hör ordet och förstår. Och då bär det frukt. 100-falt, 60-falt och 30-falt. Okej, Jesus. Så långt kanske vi är med. Men vad betyder det ytterligare på riktigt? Vilka är de vid vägen? Vilka är de vid stenig mark? Vilka är de bland tistlar? Och vilka är de i den goda jorden? Det finns här i texten ett erbjudande som Gud ger till varje människa. Ett erbjudande att få från Gud. Det är lätt att som kristen tänka att den här texten, den skildrar en frånvänd värld som är frånkopplat från evangeliet. Som man säger, de där förstår inte bättre. Så här går det om man inte tar till sig ordet. Så här går det om man lever på det här sättet. Vilket såklart kan vara en del av sanningen i det Jesus säger. Att det är en förklaring på hur världsliga och ointresserade människor är i förhållande till Gud och till den kristna tron. Jag är inte intresserad. Jag tycker det låter konstigt, det är märkligt. Trots det så känns det inte riktigt som att det är det Jesus fullt ut vill säga. För tittar vi vidare på vad som sker i de här olika människorna och de här olika jordmånerna som tar emot ordet, ser vi också en utmaning till dig och mig som kallas kristna. Så det här är en text både för kristna, men den som ännu inte kallar sig för kristen, vad det faktiskt innebär när Guds ord vill sås. För på samma sätt som den här texten beskriver ett världsläge och ett samhälle som ibland är motsträvigt för evangeliet, så är det ju trots allt också en utmaning hur vi som kallas kristna lever ut vår tro så att människor förstår, ser och verkligen kan ta till sig vem Gud är. Så låt oss ytterligare gräva lite djupare i vad Jesus säger här. Punkt 1. Vilka är då de vid vägen? Ja, det verkar vara de som inte har fått ordet förklarat för sig. Frågan är ju, hur är förhållandet mellan kristna, kyrkan och världen? Inne, ute, vi, dem. Kanske känner du till uttrycket, vart har världen tagit vägen? Vi tittar på nyheter och tänker, hemska värld, krig, elände, fruktansvärda saker. Och jag håller med. Och den frågan är ju grundad på ett skeende som vi ser i världen. Vi ser krig, vi ser orättvisor, vi ser ogudaktigt beteende och leverne och så vidare. Och så står vi som kyrka och så säger vi, usch och fy för vad som pågår. Men i Apostlagärningarna 8 så läser vi om ett möte mellan Filippus och den etiopiske hovmannen som jag tycker passar bra in i det här sammanhanget. Filippus blir kallad ut till en gata som det står att den ligger öde. Och när han befinner sig där lite ovetande om vad som är på gång, för han har upplevt Guds röst säga till honom att gå dit. Och så plötsligt så kommer en vagn med en man som sitter på och som läser skrifterna, står det. Och så går Filippus fram. Och när han hör mannen läsa så ställer han en väldigt relevant fråga till mannen. Förstår du vad du läser? Kan det vara så ibland att när vi tittar ut på våran värld så tänker vi, de förstår inte bättre? Det är klart de inte gör. Om ingen har berättat för dem då? Då är det inte så svårt att tycka att det är svårt att förstå. För mannen svarar, hur ska jag kunna det om ingen vägleder mig? Nej. Den enkla men samtidigt svåra sanningen är denna. För att människor ska kunna ta till sig ordet behöver någon vägleda dem. Någon är inte alla andra, utan du och jag. Du och jag måste vara villiga att berätta och leda andra närmare Jesus. Någon har sagt så här, du kanske är den enda bibel som någon läser. Punkt 2. Stenig mark. Vilka är de vid stenig mark, eller de som är på det sättet och tar emot på stenig mark? Ja, det är de som där tron inte har landat på djupet. Och i Apostlagärningarna 2 så läser vi om pingstdagen. Den här underbara dagen när en helig ande kom över rädda och skräckslagna lärjungar med sin heligandes kraft och med frimodighet. Och de beger sig ut, fyllda med denna kraft och med denna frimodighet. Men när de är där ute så undrar ju såklart folk vad som pågår. Det står till och med att de ifrågasätter dessa lärjungar och påstår att lärjungarna var fulla av vin. De var berusade. Det kanske människor tycker att vi också är ibland lite konstiga, lite märkliga. Nu går de in i den där kyrkan igen. Varje söndag. Och så går de hem. Och så kommer de tillbaka på onsdag. Några stycken i alla fall. Och så är det några på fredag. Ungdomssamling. Och det är sent de kommer. Så plötsligt släcker de ner kyrkan på fredagkvällar, alla ungdomar, och skriker en massa. Och så går de hem. Och så kommer det några på lördag. Några stycken. Och så går de hem. Och så kommer de igen på söndagen. Folket undrade vad lärjungarna höll på med. De blev ifrågasatta. Men då läser vi texten att Petrus kliver fram. Och han säger bland annat så här i Apostlärningarna 2:15-18. Det är inte som ni tror att de är berusade. Det är ju bara tredje timmen på morgonen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Det är väldigt lätt att det skapas missförstånd. Både från kyrkans håll till världen och tänker, de där vill ingenting, de där förstår ingenting. Och från världens sätt att se på kyrkan, de där är lite skumma människorna. De går in och ut. Och håller på med en massa saker som inte riktigt begriper. De pratar på ett konstigt sätt. Helt plötsligt så lyfter de upp händerna i lovsången. Jag fattar ingenting. Ska man stå upp? Ska man sitta ner? Vad ska man göra? Man ska ta upp kollekt och man ska göra en massa saker. Jag begriper ingenting. Och det kan skapas missförstånd. Och risken är att man missar hela poängen med den kristna tron. Det kan handla om förutfattade meningar på grund av tidigare erfarenheter. Att man faktiskt fick en ganska dålig känsla, en dålig smak i en annan kyrka, ett annat sammanhang. Som sa sig vara kristna och som trodde på Gud och som pratade om glädje. Men man upplevde allt annat än glädje. Där har begåtts felsteg bland kristna. Men när sen Petrus hade predikat för lärjungarna, för folket, när han hade förklarat för dem hur situationen såg ut, så fortsätter han att säga ifrån samma kapitel i Apostlagärningarna 2, vers 37-38 så här. Eller det står så här. När de hörde detta, högg det till i deras hjärtan. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Det sker någonting i människorna när de får höra ordet förklarat för dem. Det sker någonting när du och jag öppnar våran mun och talar om Guds väldiga gärningar. Jag menar att barriärer kan rivas. Frågetecken kanske kan rätas ut till utropstecken. En bild av kyrkan och kristna kanske kan vändas till förakt, till något intressant. Men om vi inte säger någonting, då kommer det fortfarande vara massa frågor och funderingar. Den tredje punkten handlar om tistlarna. Vilka är de bland tistlar? Jo, det är de som låter allt annat bli viktigare. Hoppsan. Ett ord till mig. Ett ord till dig. Ett ord till oss alla. Och det är lätt att också denna punkt bara förknippas med de som inte tror. Nej, de vill inte. De vill hellre ut med båten. De vill hellre fixa i trädgården. De vill hellre åka på semester utomlands, Sitta i en kyrka på söndagar klockan 11. Prata om tro. Nej. Det måste finnas roligare saker. Jag har säkert berättat för er förut om vad min kompis kursare sa vid något tillfälle. När han berättade för honom att han skulle gå till kyrkan och träffa vänner. Och hans kursare tittade på honom och sa, kyrkan, vänner. Och så fick han till svar, är det inte bara där man sitter och tittar varandra i nacken? Det var hans bild. Vad är det för roligt med det? Då är det inte så konstigt att allt annat blir viktigare. Och så tänker vi, de är inte intresserade. Det är bara njutningar i världen som är det enda. Man bryr sig inte om kyrkan, man bryr sig inte om Gud eller tro överhuvudtaget. Det är helt oviktigt. Det finns så mycket annat som är roligt. Jag spenderar hellre min tid på allt annat. Men problemet som har uppstått är att vi i kyrkan lever också så. Vi sitter tyvärr i samma båt. Där kyrkan har blivit den andra, tredje, fjärde prioritering. Hinner jag med kyrkan? Vi får se. Och då tänker jag, med en sån inställning i relation till kyrka och till Gud, hur ska människor tycka att det är attraktivt? Att vara en del av en kyrka, vara en del av en gemenskap. Förstår jag, tala lika mycket till mig själv. Det är utmanande ord från Jesus. Risken är ju att vi också, som kallas för kristna, också blir intrasslade i en massa tistlar. Där tron i evangeliet har blivit urvattnat, uråldrigt och urtråkigt. Och vi tänker på de gamla texterna, men de gamla texterna gör inte så mycket med oss längre. Eller så tänker vi på gamla segrar, gamla perioder då Gud gjorde saker och ting i vårat liv, men inte längre. Eller när gåvorna var i funktion i mitt liv, men där de inte längre är det. Det jag längre inte längtar efter Jesus på det sättet jag gjorde. Och där allt annat har blivit viktigare för mig. Alla människor, inklusive dig och mig, vi kan hamna i olika omständigheter. Ibland kan det se tufft ut och nästintill omöjligt. Men återigen så påminner Gud oss om, och Jesus säger det själv, att för Gud är ingenting omöjligt. Där det har kommit in snaror som har trasslat sig i livet, så vill Jesus komma med frihet. Frihet från beroende, frihet från sådant som ockuperar tankar och sinne. Och som kristna så är vi kallade att peka på ett annat liv. Och i Johannes evangeliet kapitel 17 så ber Jesus en ganska viktig och central bön som målar en bild av hur vi kan få be, dels för oss själva men också för vår omgivning. Och han ber bland annat i vers 15 och 17 så här: jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, alltså de troende, utan att du ska bevara dem från det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Problemet som ibland har uppstått är att vi har missat poängen. Ska jag leva i världen eller av världen, eller av världen eller i världen? Men Jesus säger att vi ska leva i världen, såklart. Och ibland så behöver vi betala, vi behöver göra saker och ting i vårat liv som den här världen på något sätt säger till oss att göra. Samtidigt så är Jesus tydlig med att vi ska inte formas på det sättet så att världens sätt att se på saker, bilden, ockuperar våran tanke så att vi missar det Jesus säger och vill göra i våra liv. För om inte våra liv är indränkta i den kärlek och i det liv som Jesus ger till dig och mig, hur ska världen kunna förstå och tro? Vi är heller inte kallade att bara stå och titta på hur världen går under. Titta vad de håller på med, titta vad de gör. Som om vi inte skulle vara med i det och en del av det. Istället så är vi satta att leva ett liv i den här världen som får genomsyras av Guds härlighet. Tänk att när du är på din arbetsplats, Du tycker det är en otroligt jobbig atmosfär. Kanske någon har varit med om det? Jag tycker min arbetsplats är hyfsat schysst ändå, måste jag ändå säga. Men du sitter på ett möte och du känner det är bara negativt här. Antingen kan du join the choir. Klaga med. Det är oftast enklast, eller hur? Ja. Tänka sig. Usch och fy. Eller så säger du Gud. Jag tillhör ett annat rike. Du har sagt att jag ska leva i världen men inte av världen. Gud, använd mig. In i det här sammanhanget. Och jag lovar dig. De tydliga bönerna, klara bönerna och Guds ledning kan skapa en helt annan atmosfär där du befinner dig. Och det leder oss in till den fjärde punkten. Vilka är då i den goda jorden? Jo, det är ju de som låter sig formas av ordet så att det kan bära frukt. Dels att du och jag får spendera tid med Gud. Vi får leva i en relation med Jesus. Hans död och hans uppståndelse har gett dig och mig tillträde till det allra heligaste. Ibland så känner jag Gud, har jag verkligen förstått det? Jag är uppväxt i en kristen familj, min pappa var pastor. Och ändå kan jag känna ibland, förstår jag verkligen vad det där betyder? Att han har tagit mina synder. Han har förlåtit mig. Han har fört mig från mörker in i sitt underbara ljus. Jag får leva tillsammans med Gud, Fadern. Han har fyllt mig med sin heliga ande. Och jag får låta hans ord planteras, vara, finnas, leva ständigt som ett levande vatten i mitt inre. Men så ofta jag försvinner in i tistlar, in i saker och ting som gör att jag glömmer bort vem Gud är. Som tappar fotfäste, så tänker jag, men arma mig, stackars mig, hur ska det gå? Hur ska det gå för världen? Jag kanske istället skulle behöva bara böja mina knän och återigen säga, Gud, du måste vara herre i mitt liv. Ge mig ny tro. Ge mig ny passion. Ge mig en större bild av den verklighet som jag ser så att jag får se genom dina ögon vad du tänker. Att få formas av ordet. Att låta Bibeln inte bara ligga där hemma och damma. Utan äta av Guds ord. Jag är det bröd som ger liv, säger Jesus. Jag är det levande vattnet. Och så ofta jag irrar omkring och försöker hitta annat som jag tror är levande vatten. Eller bröd. Min dagliga rutin med Gud. Vad börjar jag min dag med? Klagomål och gnäll, eller börjar jag med mina knän på golvet, säger Jesus. Du måste vara med idag. En kvinna som leder Alfa i Kanada. Hon sa så här varje morgon, så säger jag till Gud. Gud, öppna mina ögon så jag ser det du gör. Öppna mina öron så jag hör vad du säger. Hon menar att det förändrade hela hennes dag. Det behöver inte vara svårare än så. Att formas av ordet. Men också som Jesus säger, att ordet får bära frukt. Du kan se skillnad på ett dött och ett levande träd. Ett dött träd ger ingen frukt. Men ett levande, friskt träd ger god frukt. Kanske vi skulle behöva komma tillbaka till detta också. Att Gud vill använda dig och mig i den här tiden för ett större syfte än bara oss själva. Jesus, ju mer jag läser den här liknelsen så inser jag hur mycket Jesus längtar efter att människor ska finna honom. Han längtar efter att människor ska få ta del av hans ord och bli förvandlade. Och när jordmånen är god kan Guds ord slå rot i människors liv. Samtidigt så kan det vara mycket som står i vägen för att människor ska finna honom. Men det är till detta uppdrag som han kallar dig och mig och oss som Guds församling och som kristna själva leva ett liv där jordmånen är god. Och där våra liv kan få bära frukt. Gud vill att ditt liv ska bära frukt. Är du medveten om det? Han vill inte att våra liv ska vara passiva, tillbakadragna, kristna, leva för oss själva. Istället söker han efter människor som längtar efter hans ord som är villiga att formas av det. Vad du gör med din tro spelar roll. Och kanske vi kan känna igen oss i alla de här jordmånarna, för livet är så. Men framförallt så tror jag Gud den här söndagen inte bara att vi inte bara ska se Jesu liknelse som en påminnelse om hur illa den här världen är, hur långt människor är ifrån Gud. Istället så är utmaningen att du och jag får ställa våra liv till förfogande för att hjälpa människor att finna Jesus. Att inte fastna i vårt eget utan leva ett liv som sätter avtryck i andra människors liv så att de kan få se Jesus genom oss. Men också till dig som ännu inte vet om du tror på Jesus, att du kan få ta del av hans ord. Kanske du känner att du befinner ett liv fullt med tistlar, eller du känner att du har hört ordet men förstår inte. Du befinner dig på en vandring där du inte riktigt vet vad du ska tro eller tänka. Idag vill Jesus inbjuda dig till gemenskap med honom. Fylla dig med tro, hopp och mening för något större. Och i Jesaja kapitel 6 och vers 8 så hör Jesaja Gud ställa en fråga. Och den frågan ställer han också till dig och mig idag. Det står, jag hörde Herrens röst och han sa, vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Samma fråga ställer han till dig och mig idag. Och bland alla de människorna som fanns där bland Jesaja så säger Jesaja de här orden. Här är jag. Sänd mig. Idag så vill jag be för dig som på nytt eller för första gången vill säga de orden. Här är jag. Sänd mig. Och som kanske också längtar efter att få säga dem kanske för första gången. De orden, Jesus, kom in i mitt liv. Att det både är en inbjudan för dig som längtar att få fördjupa din relation på nytt med Gud, men kanske också för första gången. Kanske få bli likt Filippus, den som får vägleda och välsigna människor. Och vägleda dem till att förstå ännu mer vad ordet säger. Eller som Petrus som fick vägleda människor i sin vilsenhet till omvändelse och tro på Jesus. Och samtidigt så vet vi att vi går inte själva, utan i kraft av den helige Ande. Han vill fylla ditt och mitt liv med en större tro för att bryta mönster i oss själva och få se andra människor möta Jesus. Så behöver du och jag ständigt inbjuda den helige Ande till att verka i oss och genom oss. Och när vi överlämnar våra liv till honom, oavsett för första gången eller 101:a gången, när vi ställer våra liv till förfogande för honom, när inget annat står i vägen, då kan våra liv genom hans kraft bära rik frukt. 100-falt, 60-falt och 30-falt. I Jesu namn. Amen.